Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Är du en psykolog?
Jag är inte psykolog.
Nej, nej, du är...
Jag jobbar ju mera med hypnos och jag jobbar jättemycket med människor som har varit med om trauman där man har förlorat nära anhöriga och sådana saker. Och då är
men
jag...
funkar det här? Jag är ju skeptisk. Mimmi säger att hon är nervös för idag.
Ja, men jag är lite nervös. Men
varför?
Vi kanske ska berätta varför.
Jag är ju inte nervös, för att jag vet bara att du ska komma hit och sen har jag ingen aning.
Det är ju lite jag som har styrt ihop det här.
Mm. Precis.
Och det jag har styrt ihop är att vi har med oss en gäst idag. Och det är ingen mindre än Kristove.
Yes.
Ja. Och för mig, jag känner ju till dig för att jag älskar ju Robinson. Så jag såg ju dig i Robinson.
Yeah.
Samma här.
Och hon också.
Jajamän.
Robinson-fans. Så, och du var ju med där förra året, var det va?
Det är ett år sedan som jag avslutade, ja.
Ja, och du var ju på, du fick göra The Real på Fiji.
Precis. Mm. Fast det kan nog ha varit lite real uppe i Haparanda också, med lite kyla och sådana saker kan jag tänka mig.
Exakt.
Så det var andra utmaningar.
För vad åt ni på Fiji? Där var det ju mycket sådana här...
Kassava.
Kassava, ja.
Om man hade något att tillaga dig, om man hade något
vad
sådana saker.
Vad är kassava?
Kassava är ju som en...
Rot.
Ja, en stor potatis kan man säga, fast avlång.
Ja. Och
vad smakar den då?
Lite som potatis.
Och ni gör det?
Ja, det finns kassavachips att köpa i butiken. Aha. Här, så det provar den.
Har du ätit det sen du kom hem från Fiji?
Oh, ja, jag fick det från min dotter faktiskt.
Du bara...
Nej. Absolut inte, för så mycket mat fick man inte, utan det blev istället en fantastisk upplevelse att få någon mat, så därför är det ju väldigt positiva känslor angående kassavan.
Ja, jag tänker så här, det är bra om du får presentera dig och hur du är och vad du gör och...
Det som jag gör är ju att jag jobbar ju med människor och deras inre, och det gör jag i sessioner på så här, eller om jag gör det i grupp, jag gör det i utbildningar och sådana saker. Och det jag gör då är ju det här som vi kanske egentligen har med oss hela dagarna. Känslorna, tankarna, beteendena och hur mycket de styr oss. Mm. För om man säger idag, hur mycket styrs ni av känslor? Hur mycket styrs ni av era tankar?
Jättemycket. Allt.
Och hur mycket styr ni era tankar och känslor?
Ja, nej, inte så mycket.
Nej, eller liksom. Det är det här som är lite intressant.
Att jag tänker så här, går det ens?
Det gör ju det.
Mm. Ja. Det är ju därför jag har tagit hit dig, för jag vill ju lära mig det. Det är typ, det känns ju som att lär man sig det så är man ju bara en free spirit och bara glad.
Ja, för då blir du inte så att säga ett offer för omständigheterna runt omkring. Mm. För det är så väldigt lätt det här att vänta på att det ska komma rätt relation, det ska komma rätt boende, det ska komma rätt jobb, det ska komma rätt omständigheter runt omkring. För att, vad är det vi är ute efter? Jo, jag ska känna mig glad, lycklig och så vidare. Mm. Alltså är det ju känslorna vi egentligen är ute efter. Vi är inte ute efter den här prylen, vi är inte ute efter det här boendet, vi är inte ute efter de här sakerna. Utan det är ju känslan av att ha det här boendet, ha den här prylen eller liknande. Det är ju den vi är egentligen ute efter.
Mm.
Det är ju inte prylen i sig.
Nej.
Exakt.
Det är ju vad den skapar inom oss som vi är ute efter. Och kan vi då ha den här känslan inom oss, hur vi än har det runt omkring oss, så blir vi ju, som du pratar om här, väldigt mycket, mycket friare.
Mm.
För då är det här att saker och ting kan hända runt omkring oss, men vi blir inte lika påverkade. Och det är ju det här då som jag hjälper människor med, att jobba med sina känslor, jobba med sina beteenden. Och jag gör ju det genom känslocoachning, jag gör det genom hypnos och så vidare. Och där går vi ju då in och tittar på vad är det för någonting vi har med oss i vårat bagage.
Ja, nej, nej gud vad spännande skulle jag bara säga. Nej, det är jättespännande. Ja.
För att faktiskt så är det ju så här att när ni var 1-2 år, hur mycket hade ni med er då i ert bagage över att inte passa in, över rädsla, över höjdrädsla eller vad man nu kan ha med sig för rent i vuxen ålder? Alltså då när vi var så där små så brydde vi oss ju inte om höjder.
Nej.
När vi gick kröp i soffan, det var ju mamma och pappa som lärde oss, oj, nej men inte så nära kanten för då kan du ramla ned. Vi brydde oss ju inte om det när vi var så små. Vi såg ju bara en massa möjligheter. Mm. Sen började vi lära oss saker. Att det är lite farligt med höjder. Att vi till exempel inte ska känna känslor på en butik och skrika och såna här saker.
Mm, just det.
Och det är där vi får lära oss det här om att hur ska man vara för att passa in. För då blir mamma och pappa glada, eller de vi har runt omkring oss. Mm. Nej, vi ska inte skrika, vi ska inte vara arga, vi ska inte, och såna här saker. Och där börjar vi ju lära oss att vi inte ska riktigt känna känslor. Mm. Och det är ju det här då som jag gör, att jag hjälper ju till med det här känslopaketen genom information. Vad är känslor egentligen? För det är det här jag tycker är fascinerande, hur lite vi egentligen vet om känslor och tankar och hur det fungerar. Mm. Vi får lära oss om så mycket i skolan. Mm. Om andra saker, men inte det här som vi har med oss hela dagarna, som styr oss så mycket. Så det är det som har blivit lite mitt uppdrag, som jag känner att jag vill sprida det här. Mm. Och det är därför jag tycker det är fantastiskt att ni har bjudit in mig här idag, ja. Att få, så att vi kan göra det här helt hands on, och så får vi se vart det tar vägen. Mm. Och jag jobbar också med det här, när har vi fått till exempel en rädsla för höjder, när har vi fått en rädsla för att inte passa in och så vidare, och då går vi in och jobbar med hypnosterapi.
Mm. Gud, är du rädd? Är du rädd för höjder?
Jag är inte rädd för höjder, men jag har ju insett att jag har väldigt mycket så här tvångstankar. Mm. Alltså extrem nivå har jag insett. Jag satte mig en gång och bara skrev ner alla grejer som jag gör under en dag utan att liksom tänka på det, som bara kommer liksom av så här sig själv. Och då insåg jag ju så här, gud vad jag är jag helt knäpp liksom, för att det var så mycket grejer. Det var allt från att så här, jag kan inte liksom sätta volymen på någonting annat än 5, 10, 15 och 20. Alltså sådana där grejer alltid. Och volymen på tvn kan också alltid bara vara 5, 10, 15, 20, 25. Alltså det får aldrig vara liksom någonstans däremellan. För då tänker jag att det ska hända någonting hemskt.
Yeah.
Jag kan inte gå på brunnar. Jag är väldigt skrock. Alltså jag tror på allt, så jag kan inte lägga nycklar på bordet. Jag kan inte gå under. Ja, alla de här grejerna som man känner till. Och jag går och låser dörren typ kanske 20 gånger på kvällen. Mm. För att jag glömmer så här, är den låst? Så går jag och kollar. Och så är den det. Och Rasmus säger, men snälla, kan du bara... Den är låst, den kommer inte ha öppnats.
Det som är att jag lyssnade bara på ett av era tidigare avsnitt.
Ja.
Där jag bara fångade, jag grät i bilen på vägen hit. Var,
ja. Det var jag.
Det var Andrea.
Då du, ja. Och då är det ju just det här, när vi då upplever att vi kan ha lite tvångstankar och så.
Mm.
Det här handlar ju om ganska mycket kontroll.
Ja.
Och det kan ju handla om en otrygghet och sådana saker.
Mm.
Alltså en grundläggande otrygghet, att vi har tappat lite av den tryggheten som vi hade när vi var små.
Mm.
Vi sprang ju bara iväg. Det var ju inte det här att, men vänta lite här nu, det är en väg här, det är övergångsställe, sådana här saker. Det var ju för våra föräldrar som fick lära oss det.
Mm.
Och det är ju det här som vi har fått med hjälp av beteenden då, att på något sätt minska den här tryggheten på grund av se alla faror. Och det är här man kan gå in och titta på vart händer det här någonstans.
Men är inte det klokt också? För man måste ju veta vart farorna finns.
Jättebra, sen,
för jag
absolut.
Ser ju skillnad. Jag ser skillnad på till exempel att när jag blir arg på min dotter för att hon springer rakt ut i vägen. Ja, men det är ju för att jag är rädd att hon ska bli påkörd.
Absolut. Mm.
Sen finns det ju situationen när hon blir arg.
Ja.
Och då har inte jag något problem med att låta henne vara arg. För jag tycker att det är jätteviktigt att hon ska ha rätt till sina känslor. Hon ska få känna glädje, hon ska få känna... Men, alltså så här, springa ut i vägen, det måste ju hon lära sig. Att det,
absolut.
Det kan man inte göra.
Och det är det här vi pratar om då. Om vi tittar på de här andra känslorna, att vi ska kanske inte gå upp och balansera på ett jättehögt tak.
Mm.
Vi ska kanske ha respekt för vissa saker, att gå ut i gatan och sådana här saker. Men vi har ju så mycket andra rädslor hos oss. Om vi tar dina rädslor, att exakt rätt hastighet, inte gå på brunnar, sådana här saker. Det är ju det som begränsar oss så mycket i livet, de rädslorna. Inte att vi ska ställa oss på bredvid E4, ta på oss en ögonbindel och knalla över vägen för att jag är helt orädd. Nej. Det är ju inte det jag pratar om. Nej. Utan jag kanske pratar om de här 20% som är de är ju fantastiska för att skydda oss. Mm. Men jag pratar ju om de här andra rädslorna.
Som begränsar.
Precis, om att passa in till exempel.
Mm, och där tror jag ändå att jag har ju väldigt många sådana rädslor som styr mig. Jag är ju väldigt rädd för mycket. Typ bara åka hiss. Alltså när vi ska ut och shoppa. Jag vågar knappt gå in i en hiss. För att jag tänker att nej, men jag kommer ju fastna och dö. Mm. Och jag tänker att jag har någon slags dödsångest. Men jag vet inte
du
om det...
ser ofta farorna.
Ja.
Medan jag är såhär, nej men det gav, typ när vi snackar rulltrappan, när vi snackar hissen, för mig är det såhär vardagliga saker att man gör.
Exakt, jag åker inte rulltrappan med barnvagnen till exempel, då står jag hellre och köra en timme till hissen och hon är såhär, men snälla, och du vill,
och du vill egentligen inte ens åka hissen heller?
Nej, helst inte.
Helst skulle jag vilja bära vagnen ner för en vanlig trappa.
Och det jobbiga är att jag ska alltid ut och göra grejer. Det är inte så att det här får mig att hålla mig hemma. Jag är ju en sån här som drar ut, men jag gör ju det alltid med någon såhär, jag är ju alltid lite rädd för vad som ska hända när jag är iväg.
Mm.
Ja.
Och som vi då fungerar, som i ditt fall då, Mimmi här, så är det ju så att när du då föreställer dig de här sakerna, hur många gånger har du föreställt dig att det har hänt någonting, till exempel i rulltrappan med barnvagnen? Mm. Hur många gånger har du fått en känsla som har varit lite jobbig angående det? Mm. Hur många gånger har du fått en jobbig känsla angående en hiss över att det kanske ska hända någonting i hissen?
Mm. Jättemånga gånger, alltså varje gång.
Det måste ju byggas upp då, gör det inte det?
Det gör ju det, och det är det som är så spännande, att just det här med vad är det vi styrs av egentligen i vår vardag? Ni är ju två helt skilda individer här. Du ser lite mera farorna, Mimmi.
Mm.
Och då är det ju det här, hur kommer det sig det att du ser farorna? Jo, för varje gång som vi skapar en känsla så skapar vi en erfarenhet.
Mm.
Erfarenheten har vi ju med oss sedan vi var små.
Mm.
Om man säger, vad är det som skapar då ett starkt minne, en stark erfarenhet? Jo, det är känslan i stunden.
Mm.
Vad som erfarenheterna inte vet om är om det är en riktig händelse, att det verkligen händer något i hissen.
Ja, exakt.
Eller om det är en fantiserad händelse.
Mm.
Kroppen registrerar det som en form av riktig händelse. Den vet inte skillnad på en tänkt fantiserad händelse eller en riktig händelse. Och då kan ju du föreställa dig, hur många hissolyckor har du faktiskt varit med om, Mimmi?
Nej, alltså inga. Men just det här med rulltrappan så har jag ju faktiskt varit med, eller jag har sett en gång, och det här har ju fått mig då att inte vilja åka. För jag såg en gång en pappa som tappade sin vagn i en rulltrappa.
Yeah.
Och han hade barnet på sig, så det gick bra. Men den synen var för mig så här, för innan det var jag inte rädd för att åka rulltrappa. Eller lite kanske, men nu var jag och gjorde det. Men när jag såg det var jag så här, när jag ställde mig aldrig i rulltrappa igen. För att det var ju, alltså hela liksom centrumet skrek ju liksom. Det var ju ganska hemskt. Det var ju tur att det gick bra. Men efter det så var jag så här, nej. Nu gör jag inte det här med.
Och hur många gånger har du känt när du ser en rulltrappa? Vad känner du? Vad tänker du då?
Ja, men om jag har en barnvagn med mig så tänker jag ju på det. Liksom.
Yeah.
Då, det är ju det jag tänker.
Och då är det ju det här som jag sa då. Att vår erfarenhetsbank vet inte skillnad på en fantiserad händelse och en riktig händelse. Så hur många gånger har du sett en barnvagn åka ner för en rulltrappa, tror du, i dina erfarenheter?
Ja, alltså i den fantiserade händelsen har jag ju sett det 1000 gånger.
Precis. Kan du förstå att du då inte vill åka i rulltrappa med barnvagn? För det är ju livsfarligt. För du har sett det 1000 gånger.
Exakt. Ja.
Och det är så här vi fungerar.
Ja.
Det är det här då som händer, att det är det här som läggs ner som en erfarenhet. Och det är det här vi styrs av. Det är våra känslor som vi verkligen styrs av.
Jag var ju med om att min dotter satt i halsen ganska ordentligt en gång. Och då förmodligen har ju det här hänt 1000 gånger i mitt huvud också, fast det bara hänt en gång. För varje gång hon äter så är det liksom... Bara hon liksom hostar till så jag är ju där och typ slår sönder henne på ryggen. Liksom. Och Rasmus är så här, du måste lugna ner dig. Men jag tror att det där sitter ju kvar i mig. Så fort jag ser att hon bara stoppar någonting i munnen så är jag ju liksom... Jag är ju helt manisk.
Ja, och jag tänker så här, vad har trauma med det? För det är ju ändå... Båda de här sakerna som vi pratar om nu är ju typ av utav trauman. Så det måste ju någonstans också liksom lägga en grund för att du tycker att det här är helt fruktansvärt läskigt.
Exakt.
Oh ja. För om vi går till det här med vad är det som skapar ett starkt minne och så vidare. Om jag frågar er, vad käkade ni onsdag för 3 veckor sedan till lunch?
Nej, ingen jävla aning.
Nej. Men om jag säger så här, julafton 2020.
Ja, då vet man ju.
Vad käkar ni då? Om ni bara tänker tillbaka, ja, då, du säger, ja, då vet jag ju.
Mm.
Ja, och hur kommer det sig? Men det är ju längre sedan med julafton, eller hur?
Mm.
Om vi tittar på minne, hur det fungerar.
Mm.
Ja, det är lite starkare känslor på julafton än en random onsdag för 3 veckor sedan.
Mm.
Och därför minns man också vad man gjorde.
Mm.
Och det är ju här då, när man då börjar titta på det här, starkare känslor på julafton. Och det är, här kan man ju ha positiva känslor på julafton, man kan ha mindre positiva känslor på julafton. Du såg den här barnvagnen åka ner för den här rulltrappan. Mm. Skapade ju starka känslor hos dig i den stunden.
Mm.
Och det är ju där man kan gå in och jobba med de känslorna som skapades i den stunden.
Mm. Hur?
Ja.
Man gör det oftast genom en mental avslappning. Man brukar kalla det hypnos.
Mm.
Man går in och varvar ner alla de här kaostankarna om hur det hänger ihop och så vidare.
Skulle du kunna göra en hypnos på Mimmi nu?
Nu är det ju för kort tid här idag.
Hur lång tid tar en hypnos ungefär?
Någonstans 2-2,5 timmar.
Ja, det är så långt alltså. Mm.
Man är inne i själva hypnosdelen i någonstans 1,5 timme.
Oj, det är länge.
Men jag kommer ju komma att göra det, det förstår du väl.
För att egentligen är det väldigt enkelt.
Mm.
Att man går in i upplevelsen där och då. Man går in i fantasin av vad som hände i den här rulltrappan där och då. Och sen får man återuppleva de här känslorna en sista gång.
Mm.
Och det är många som säger, ja men det vill jag inte. Nej, men hur många gånger har du inte upplevt de här rulltrappskänslorna ändå? Helt som bara skenar vilt när du ser en rulltrappa.
Mm.
Så det är ju inte det här att man vill inte göra det här. Nej, men vi gör det under kontrollerade former i en hypnos. Mm. Och sen så är det inte det här att nästa gång du ser en rulltrappa så är det inte bara det här att du sugs in i det här minnet av att du ser den här pappan tappa den här barnvagnen.
Mm.
Utan istället så blir det bara, just det var en pappa som tappade barnvagnen.
Mm.
Ja, det var ju skönt att det här barnet satt på magen.
Mm.
Du ser den positiva istället för det hemska som kunde ha hänt.
Ja, det är det som hypnosen gör alltså. Att försöka vända på känslorna så att de inte är otäcka.
Egentligen så är det så att man laddar ur de otäcka känslorna, om vi säger så. De skrämmande känslorna.
Mm.
Och vad blir det kvar då? Ja, mera positiva. Jag jobbar jättemycket med människor som har varit med om trauman där man har förlorat nära anhöriga och sådana saker. Och då är
Men funkar det här? Jag är ju skeptisk.
Absolut.
Det ska jag vara ärlig. Jag är skeptisk. Mm. Det ska jag vara ärlig med att säga. Jag tycker det är väldigt intressant och väldigt spännande. Och det är mycket möjligt att det funkar bra. Men jag tänker så här, det som händer i mitt huvud nu när vi pratar så här, är det så enkelt? Det är så jag tänker. Räcker det med 2,5 timme för att det här känns ska vara liksom bättre?
Till exempel rulltrappan skulle ju definitivt göra det.
Mm.
För den är så pass enkel. Det är en så isolerad händelse.
Mm.
Det som jag brukar göra är ju att vi går mycket längre tillbaka i tiden och börjar titta på grundtryggheten. Och jobbar på den, för då är det ju inte bara den här rulltrappan som blir bättre. Utan då blir det ju många, många, många andra ställen i livet som blir bättre. För om ni skulle föreställa er bara för er själva, om ni skulle vara 100% trygga.
Mm.
100% trygga. Jag tror inte man kan bli 100% trygg på alla områden. Men om ni skulle vara 100% trygga, hur skulle era liv se ut här idag? Mm. Vad skulle ni kanske ta för olika val än vad ni kanske gör annars?
Mm.
Skulle det vara någon skillnad?
Ja,
Gud,
jättestor skillnad.
Gud, ja.
Och
ja.
Då går vi tillbaka till en... Ni har ju småbarn själva.
Mm.
En 6-månaders, en 12-månaders bebis eller ett barn. Hur mycket rädslor har det egentligen?
Ingenting.
Nej.
Om ni skulle kunna ha med er den här visdomen, klokheten över att man går inte bara ut i en väg. Man aktar sig för höjder och så vidare. Det som ni har med er. Men att ni skulle vara mycket mer trygga i er själva. Hur skulle era liv se ut då? Här idag. Vad skulle ni ta för val och så vidare?
Alltså, ja, men det är en svår fråga för grejen att men trygg hur? Alltså så här, på gatan, jag kommer aldrig prata vid allt då, så här, samhället. För jag skulle aldrig till exempel enkel sak gå ut på kvällen och gå en promenad när det är mörkt ute. Det skulle aldrig hända. Men det är ju för att jag är rädd för att det ska komma någon och göra något med mig. Och det är ju
Absolut.
För samhället och för att jag är rädd för andra. Det har ingenting med min trygghet att göra.
Nej.
Eller förstår jag tänker?
Men jag, absolut. Men jag tänker ju...
Och det är det, och det, är det som jag pratade om, det här lite 80-20 där. Mm. De här 20% som vi ska ha kvar. Vi ska inte ställa oss på E4 och bara gå rätt ut för att vi är så trygga i oss själva. Mm. Det är inte det vi pratar om. Vi ska inte utsätta oss för farliga saker. Men det är ju lite mer det här om att passa in och sådana saker, till exempel.
Mm. Jag kan nog inte lokalisera de 80% i mig just nu, kanske. Som, för jag vet inte hur jag kanske ska hitta dem. Eller förstår jag tänker?
Ja. Yeah.
Har du... Jag kanske hakar upp mig på de här 20.
Ja, jag tror att du har fastnat lite. Ja. I din vardag, har du några rädslor? Ja. Förutom att gå ut på kvällen.
Ja, men det är klart jag har. Men det är ju sånt som är in mind. Mm. Som jag tänker, men så tänker alla.
Ja. Yeah. Mm. Och det är det som är att nej, alltså alla tänker olika.
Ja, till exempel en dum sak, det har ju vi pratat om innan. Jag tror att det är en typisk sak när man får barn. Mm. Att man blir jätterädd för att det ska hända något med sina barn. Jag tror att det är en sån typisk sak som kan...
Det äter ju upp en inifrån. Ja. Alltså de tankarna är ju typ 50% av ens liksom, tankar på en dag. Ja. Är ju att det ska hända någonting med ens barn. Liksom.
Ja. Och vad skapar det för känslor hos er?
Jag blir ledsen.
Ja. Jag blir så här att jag tänker att allt jag gör är fel för att jag borde bara sitta och typ stirra på mina barn.
Exakt.
Jag borde bara egentligen bara lägga bort min telefon. Jag borde inte jobba. Jag borde bara liksom sitta där, leka med dem och vara liksom så här en 100% närvarande mamma. För att de kanske dör imorgon.
Ja, 24 timmar om dygnet.
Ja, så tänker jag. Och då får jag ju ett sånt där dåligt samvete som hela tiden så här också... på det äter upp en. Och så fort man blir arg på dem och så är man inte arg längre, då bara, men gud, jag skulle inte ha blivit arg, för varför, tänk om de dör i övermorgon, så har jag blivit arg. Då kommer jag det äta upp mig resten av mitt liv. Mm. Så går ju tankarna hela tiden. Det är skitjobbigt.
Och här har vi ett exempel, om ni skulle vara mer trygga i er själva, 100%. Jag tror att ni är trygga i er själva. Men om vi skulle boosta upp det jättemycket, skulle ni känna det här, eller skulle ni känna att ni faktiskt gör så gott ni kan? Och att ni också behöver ha tiden. För er själva. För, alltså, ni behöver ju också ha tiden för er själva. Mm. Och inte bara lägga det på era barn. För att, hur vill ni att era barn ska vara? Mm. Ska de finnas för alla andra när de sen växer upp?
Nej.
Eller ska de faktiskt finnas för sig själva?
Mm.
Och här är ju ni förebilder. Och det är det som är intressant då, att barnen lär sig ju av hur vi är. De lär sig inte så mycket av vad vi säger.
Nej.
Jag säger inte att det är bara enkelt att bryta det här, utan det är ju det här som är intressant när vi börjar gå in och titta då på, jag måste finnas för mina barn och så vidare. Ja, här har vi ju då att vi ska finnas för andra, men kanske inte för oss själva.
Mm.
Och det är där de lär sig.
Min största ångest, skulle jag nog kunna säga, det är ju att jag har en sån otrolig dödsångest. Jag är så rädd att en dag behöva dö. Mm. Och att inte få leva vidare.
Mm.
Att världen bara ska fortsätta utan mig. Och att jag inte ska kunna få fortsätta se vad mina barn gör och ta hand om dem när någonting ont händer. Det är ju min värsta. Det kan gå så långt att jag liksom, jag grubblar ner mig så mycket att jag mår riktigt, riktigt dåligt.
Mm.
Och det skulle jag vilja bli av med. Men jag tänker så här, går det ens? För att det är ju en rädsla som jag... Jag vet inte hur mycket jag än jobbar med den, så vet jag inte om den kommer försvinna. För att jag kommer fortfarande vara rädd. Eller jag vet inte, jag tror det i alla fall.
Ja. Och så länge du tror det så kommer det antagligen att vara så.
Ja, men det hade ju varit skönt att inte ha det så. För då tror jag att jag kan leva mer, släppa. För nu blir det ju för mig en ångest över att jag hela tiden tänker på att jag måste leva på ett visst sätt om jag dör.
Exakt, så tänker jag också.
Men om jag hade släppt det här helt och bara levt. Jag hade velat lära mig att leva... som
nu,
den sista dagen i livet, alltid. Och njuta av det, inte som en stress, utan bara att njuta av det och känna att så här, fan vad härligt det är att leva. Nu kör vi, istället för fan vilken ångest om jag dör imorgon.
Och här är det ju som du säger, alltså det här går att bli av med. Där går man in och jobbar med, alltså, för du har ju sån kontakt med det här. Och det är det som gör det så hoppfullt. Att genom att du har kontakt med det så är det väldigt enkelt att gå in och jobba med och lösa upp de känslorna. Tufft under en liten stund, men du bär ju med dig det här under dagarna. Och just det här med att hur mycket begränsar det här är egentligen?
Inte så mycket utåt, alltså i min vardag tror jag inte, utan det är mest i mitt sinne som det begränsar mig emotionellt inåt.
Ja. Och om vi då börjar prata om det här också, för att det är ju så här att vi vill ju vara friska så länge som vi bara vill. För att skapa en motivation. Och så kan vi börja titta på just det här med vad skapar känslor för någonting. om vi pratar om din dödsångest, om den bara ligger lite lätt så här, inte att du går in i det här riktigt djupa, utan den ligger lite lätt. Kan det vara så att den skapar en stress hos dig?
Mm.
Vad gör stress med vårt system? Jo, vårt immunförsvar går ner, vår matsmältning går ner. Alltså, vår celldelning går ner. Jag brukar prata med kvinnor om det här, för det är en ganska bra motivation. Är det så att man vill se ung ut länge, så kan det vara bra att inte stressa så mycket.
Mm.
För att vår celldelning, det är ju den som liksom förnyar vår kropp. Den går ju ner när vi stressar.
Mm.
Så att det är ju sådana här saker som att det här kan ju även skapa fysiska symptom senare. Genom att man har kvar sådana här känslor. Och det är därför jag försöker att motivera människor. Ja, men vi går in och jobbar med det nu. Mm. Så är du av med det sen. Vi går tillbaka till det här exemplet med julafton eller random onsdag. Ja, om vi går in och löser upp vad det finns för känslor där på angående julafton.
Mm. Mm.
Och när man går in och löser upp det, så blir det mycket mer som ett foto. Inte att man sugs in i någon form av verklighet. Om det är en barnvagn i en rulltrappa eller om det är en dödsångest. Man sugs inte in i det här längre. Och helt plötsligt bara så frågar Mimmi, ja, men hur har du med din dödsångest? Och du bara, vadå döds? Visst ja. Just det, det hade jag tidigare.
Spontan tanke då, om jag tänker att jag vill prata om det här. Men då tänker man ju direkt, okej, men jag behöver prata med en psykolog. Vad är skillnaden på att gå till en psykolog? Eller är du en psykolog?
Jag är inte psykolog.
Nej, du är...
Jag jobbar ju mera med hypnos och mera med emotionella. Jag tittar ju på mera forskning utanför Sverige och så vidare.
Och psykolog är mer...
Det är ju
mer... Ja, alltså jag har ingen koll.
Det är ju en del mera samtal. Men sen finns det ju även KBT och sådana här saker där man också jobbar med det emotionella.
Det har jag gått faktiskt.
Och de gör ju ett jättefint jobb. Gör de det definitivt. Men här går vi in och jobbar på ett lite annorlunda sätt angående det här med känslorna. Och det är faktiskt så att jag har en del personer som kommer som blir skickade från psykiatrin till mig för att de ska gå in och jobba med de här lite djupare saker. Så att det är egentligen det som är att vi går in och jobbar med det emotionella jättemycket mera, inte sitter och pratar om din dödsångest. Om vi då går in i det här, så är det ju så att om vi leker med tanken att vi faktiskt genom en fantiserad upplevelse, så kan det bli att man upplever det en gång till istället. Istället för att lösa upp då, som är egentligen meningen.
Det är så här, Andrea, att våra bästa vänner är med oss som vanligt. Vi har BookBeat som sponsor till dagens avsnitt.
Ja, men det känns så tryggt och mysigt när de är där. Och hallå, ni som inte har skaffat BookBeat än, ett, vad är det för fel på er? Varför har ni inte skaffat den? Få tummen ur nu. Ni får lyssna gratis om ni använder det i 40 dagar om ni uppger koden DUO.
Ja, alltså jag hoppas ju ni redan förmodligen har gjort det här nu. Men om du inte har gjort det, så gör det nu. Och Andrea, du tipsade ju mig förra veckan om en bok. Tack för det tipset, för jag har faktiskt lyssnat lite på den.
Men Mimmi, nu är det din tur att ge ett tips.
Ja, okej. Okay. Jag ska nynna på en grej så att du kommer att fatta.
Okej. Lycka till. Vänta. Harry Potter.
Exakt.
Harry Potter.
Oh my god, ofta du lyssnar ut det. Det var det sjukaste.
Fast jag hörde det, hör man inte. Alltså Harry Potter, det är ju en gammal goding. Vet du vad sjukt
men
att du säger det.
Erkänn att det var bra. Det var bra melodi.
Ja. Och jag har bara sett filmerna.
Och hur kul att ligga och lyssna på Harry Potter.
Ja, så ställa, spännande.
Man slukas upp i en helt ny värld och alla problem bara försvinner.
Nej,
för
men snälla, och tiden går så fort också. Herregud. Det var ju typ en del av ens barndom.
Men jag får bara bra känslor när jag tänker på Harry Potter.
Är det faktiskt sant?
Ja, jag får en sån här känsla att, alltså så här positiv känsla, spännande. Och det känns som att det var så mycket. Alltså det var så här, det tog aldrig slut.
Och det var en helt värld. Ja, och det var en helt annan grej då. Och nu kan man göra samma sak med böckerna,
fast med en ljudbok.
Exakt.
Och ljudböcker återigen tycker jag är så mycket mer detaljerade.
Oh.
Så jag tror att Harry Potter på ljudbok kan vara faktiskt en helt ny grej.
Ja. Oh.
Så det ska vi testa.
Ja. Oh. Älskar Harry Potter.
Yes, och hörni, BookBeat kostar fortfarande bara 99 kronor per månad. Så BookBeats basic-paket passar perfekt till dig som lyssnar lite mindre. Och sen, Andrea?
Så finns det större paket, om det var det du skulle säga.
Ja, jag
till de
det.
Som lyssnar mer.
Att du kunde få säga det.
Ja.
Och då, med BookBeats familjekonto kan upp till 5 familjemedlemmar dela på ett sånt här BookBeat-konto. Och då betalar du endast 49 kronor ja. Per månad per extra liksom, men, profil.
Tack så jättemycket, världens bästa BookBeat, för att ni är med och sponsrar podden idag igen. Det här med att inte trycka bort känslor, att välkomna istället.
Ja, för det var ju det jag fick lära mig på KBT. Att så här...
Och det tycker jag är hjälpande. Jag upplever det som väldigt bra när jag väl lyckas göra det.
Mm.
Att man säger, okej, nu har jag ångest. Jag var grundad i sig. Ja, okej, det är det här som jag mår dåligt över. Okej, då är det helt okej. Då mår jag dåligt nu. Det är inget farligt, för det är ju inget farligt att känna känslor. Men jag tror att det är där vi blir upplärda. För när man är liten, så är det är så vanligt när man... Jag gör säkert det själv ibland också, mina barn. Att man vill trycka undan. Gör det här för att bli glad. När man lämnar på förskolan så bara tjoa och skimma istället för att vara ledsen. Men egentligen så är det väl bara bättre att barnet får visa att nej, jag är ledsen för att jag vill vara med min mamma och pappa. Jag vill inte vara här egentligen. Välkomna känslan, acceptera att det är helt okej att vara ledsen. Mm. Och sen... Förhoppningsvis så tror jag då att det går över
att
till
att det avdramatiseras liksom.
Ja, än att man hela tiden ska trycka undan, för då tror jag att känslorna har lättare att komma tillbaka hela tiden.
Vad tycker du om det här sättet?
Det är ju egentligen så vi är när vi är små.
Mm.
Och det är ju egentligen så vi bör vara.
Mm.
Alltså små barn är ju jättefantastiska på att uppleva känslor.
Mm.
Och vad händer när de har upplevt känslor en liten stund? Ja, då springer de iväg och leker igen.
Mm, exakt.
Ja, de släpper ju
alltid.
Så här.
Alltid.
Och det är ju det här när man går in och tittar på det här med vad är känslor för någonting?
Mm.
Ja, det är en kemi som sker i kroppen.
Mm.
Den ska ju finnas där. Det som är ju att vi genom våra tankar skapar den här kemin hos oss själva. Men vad är det då känslor? Jo, det är ju en kemi. Men vad händer då om det faktiskt är så att vi känner de här känslorna? Hur lång är en känsla? Har ni lyssnat på podden? Som jag har.
Nej, hur lång är känslan?
Jag också.
Nej, men lång tänker jag. Eller
jag
kort.
Tänker kort. Jag kanske har ingen aning. En sekund.
Ja, det är nog inte så mycket, vet du. För när jag får dödsångest. Men det beror på hur länge jag grubblar på det.
Men då är det vi kommer till, att man upplever den i fantasin då, typ flera gånger om. Mm.
För som du säger, just så klokt just det här med att ja, när du beror sig på hur länge du grubblar. Mm. Ja, men hur länge är själva känslan? Ja, då har man tittat på det här, någonstans mellan 10 och 90 sekunder.
Är
själva kemin, är själva känslan. Mm. Det här som faktiskt skapar någon form av obehag i kroppen. Har ni känt det här oro i magen någon gång?
Ja.
Ångest i bröstet?
Mm. Ja.
Och det är det här...
Men hur konstigt, alltså vänta, nu blir jag helt knäpp. Alltså hur konstigt är det att vi känner saker in i kroppen som inte andra ser eller känner? Hur konstigt är det egentligen?
Det är väldigt
konstigt. Alltså nu blir jag helt så här knäpp. För att känslor är på riktigt, men de händer bara inne i kroppen.
Absolut, men de är väldigt fysiska. Och det är här som många trycker då, att det är någonting subtilt, det är någonting som nästan ligger utanför. Alltså jag vet inte någonting, men det är väldigt fysiskt. Man gjorde en studie i Finland för att titta på det här med känslor. Och då gjorde man med värmekameror, det finns, googla på det, studie och sen känslor. För då är det så här att då kan man se med en värmekamera vad man har för känslor. Man kan se att en ångest ofta sitter i bröstet. Det blir en temperaturhöjning i bröstet. Man kan se att aggression sitter mycket i axlarna och armarna. Det är rent fysiskt. Det är de här fysiska förnimmelserna som vi upplever. Mm. Det sker också en fysisk del i kroppen.
Ja, vad sjukt det här. För att när man, det här, jag tänker ju nu så här direkt vart jag känner mina känslor. Ja, men när man blir kär, då killas det ju i magen.
Ja, ja, det alltså, kan ju verkligen fysiskt kännas kittel i magen.
Ja. Liksom. Och när jag får ångest, då sitter det i bröstkorgen och nästan halsen. Ibland har jag svårt att svälja. Ja. Det känns som att jag har något i halsen. Ja. Att jag inte kan svälja ordentligt. Typ.
Ja.
Och arg är mycket. Men det är svårt att säga när jag är, för då blir det som en explosion i hela kroppen nästan.
Fast jag känner armarna. För jag kan ju verkligen känna också så här att jag bara vill slå på någonting när jag blir arg. Och då måste det ju vara för att det sitter... Alltså så här.
Mm. Ja. Hur konstigt att det är så.
Det är ganska sjukt.
Fast egentligen är det ju inte konstigt. För det är ju en del av vår fysiska kropp. Men det är ju det vi har kanske missat att få lära oss. Att det är en del av vår fysiska kropp.
Hur sitter känslorna ihop med hjärnan? Vet du det?
Ja, och det som vi, om vi fortsätter då på det som du sa tidigare så bra, beror lite på hur länge jag grubblar.
Mm.
För det är ju just det här, kan vi vara arga eller oroliga en längre stund utan att grubbla eller utan att tänka? Eller är det lite svårt?
Nej, det är svårt.
Det går ju inte.
För om jag står och är arg här och så frågar min vad är du arg på?
Nej, det går
inte.
Det
vet jag inte, men jag är jättearg och så står jag och spänner mig och så vidare. Alltså till slut så blir det bara...
Nej, men det kommer ju vara någonting i ditt huvud i så fall.
Precis.
Gör att du är arg.
Och det är det här då som man kan se lite som att, att känslor då har en viss brinntid. Om man tänker sig att jag tar ett tidningspapper och så tänder jag eld på bara ett tidningspapper. Och då är ju det här tidningspappret, det brinner ju ganska snabbt en stund för att sedan lägga sig. Men vad händer då när jag känner en oroskänsla i magen? Är det så att bara jag sitter cool lugn och så bara känner jag känner lite oro i magen? Ja, men den får väl vara där.
Nej.
Alltså, det är egentligen dit vi vill. Ja. Men som gemene man, som vi har fått lära oss, att vi ska inte känna känslor, utan då blir det, jag måste lösa den här känslan, oro. Vad är det, varför, hur kommer det sig att jag har den här? Direkt där så sätter jag igång och tänka, varför har jag den här oron? Varför kommer den nu? Det är två tankar. Och då kan ni föreställa er att det brinner redan ett tidningspapper, oron i magen. Och så tänker jag två tankar, då lägger jag på två tidningspapper till. Och vad händer då? Ja, då blir det ännu mera känslor i magen. Och så går vi tillbaka. Ja, jag hade ju det här förra veckan också. Tänk om det blir lika mycket som förra veckan. Lägger på ännu mera tidningspapper. Till slut så blir det ju ett helt brinnande bål här. Som bara löper amok. Och det är ju därför som då känslor kan vara så mycket längre än 10-90 sekunder.
Ja. För att man själv lägger till känslor. Precis. Liksom.
Det som är, som jag vill uppmuntra till, är ju just det här, prova med när det kommer en känsla av oro eller någonting annat. Prova att bara sitta och vara med den. Och sitta och känna med den. Och det är ju det här som kan vara lite utmanande då, att ja, men det är väl bara att sluta tänka då när det kommer en känsla.
Det är helt omöjligt.
Ja. Och det är det här.
Det tror jag man måste jobba fram.
Ja, och då är det faktiskt så här att vi skulle kunna göra en jättekort övning om ni skulle vilja.
Ja, absolut.
Gud, ja.
Det är en pennövning som vi ska göra. Vi har en helt vanlig penna här framför oss. Och du som lyssnar kan också göra den här nu, hands-on, om du vill. Eller annars så kan du göra den senare. För då är det så här att man håller pennan då i ena handen. Och sen ska man känna med den andra handen. Så att, och man ska känna väldigt långsamt. Och nu är det så att ni, jag skulle vilja att ni börjar känna på den här. Ni har ju en gummiplupp på pennan. Så att vi egentligen börjar där. Och ni kan få göra den här med slutna ögon lite grann om ni vill.
Men då, vi bestämmer att vi blundar.
Ni blundar. Och sen bara så vill jag att ni känner på den här pennan och längst fram i spetsen då. Den ni då har som en liten mjuk sak. Känn om den här är sträv. Känn om den är mjuk, på vilket sätt. Känn lite försiktigt längre upp där den här mjuka delen går över i en lite hårdare del. Om det finns någon strävhet där, blir det blankare? Eller hur blir det här? Bara känn hur det känns. Känn hur det känns lite längre upp på pennan, där det går från spetsen så att säga, och mera upp på pennan väldigt långsamt, väldigt långsamt. Känn mitt på pennan där det kanske finns en text. Går den här texten hela vägen runt pennan? Om du kan känna texten. Känn hur den här känns. Känns den här pennan, känns den varm eller känns den kall? Eller hur känns den här? Bara känner den känns långsamt, långsamt, långsamt. Bara känner den känns. Och just nu, hur mycket tänker ni på dåtid, framtid och andra människor i den här stunden, just nu?
Nej, ingenting.
Nej.
Så det var inte så svårt att sluta tänka på sådana saker alltså?
Är det det?
Känns det någon skillnad i kroppen eller någonting sånt? Blev ni lugnare eller är det samma som innan? Eller hur har ni det just nu?
Jag kände mig lite lugnare.
Jag kände mig också lite lugnare.
Och det här är ju en form av mindfulness-övning då?
Exakt.
Och det här är ju då, alltså, vi gjorde det här under 1,5 minut. Och ni lyckades varva ned tankarna. Ni var närvarande med pennan. Och sen blev ni lugnare i ert system. Ert system började alltså gå in i återhämtning där det mår väldigt bra. Celldelningen går upp, matsmältningen går upp och så vidare.
Det som är svårt tycker jag är att få in det här i vardagen. För att nu är det ju lätt för oss när vi sitter här, eller ni som lyssnar, när du sitter och guidar. Då för mig är det väldigt lätt. Men när jag är ensam i vardagen och behöver göra det här, då blir det lätt att jag försöker göra det här. Men att jag hela tiden avbryter mig själv i tankarna för att oj, nu bygger jag hemma. Oh, just det. Nej, just det. Nu skulle jag fokusera på den här pennan. Och hur känns det? Nej. Och ringde jag, skickade jag det där mejlet? Nej, fan, just det. Pennan. Fokusera på pennan. Så går ju mina tankar hela tiden om jag försöker göra det här ensam.
Hur många gånger har du försökt?
Ja, men man kanske.
Man kanske måste öva. Det är väl liksom en grej man måste öva på.
Ja, men och hur skulle du ge tipset då att fortsätta öva själv liksom, eller att ta till hjälpmedel typ, som det finns ju hur mycket appar som helst säkert som gör det här. Absolut. Vad tycker du är det bästa att börja med?
För att komma ihåg det så behöver man ju ha hjälp. Mm. För det är ju många som säger, ja, men det är klart jag måste komma ihåg att göra någon övning. Mm. Bevisligen inte. Mm. Och då finns det hur mycket påminnelseappar som helst. Mm. Så det är ju någonting. Men sen är det ju också det här att det finns olika inspelningar och såna här saker. Mm. Till exempel, jag har ju inspelningar på min hemsida som massor med människor använder. Mm. För att ja, de har svårt att göra det själva. Mm. Och då just det här med ja, min röst och så vidare. Det är många som säger att ja, du har så sövande röst. Mm. Ja, absolut. Den är ganska lugnande och så vidare. Mm. Det är många som använder mina inspelningar som finns bara att lyssna på hemsidan. Mm. När de ska sova och sådana här saker.
Exakt.
Mm. Att man har något hjälpmedel att ta till än att försöka göra det här själv som man kanske har tränat på 7 gånger. Och så fungerar det inte.
Mm. Det kanske blir någon sån motsatt effekt då, tänker jag. För jag har ju försökt många gånger med så här, sätta på lite yogamusik och bara sätta mig och försöka liksom meditera en stund. Oj, jag blir så extremt stressad av det. För att jag blir irriterad på mig själv för att jag inte kan. För att jag hela tiden svävar iväg i mina tankar.
Man önskar att det var som Rasmus som säger att det bara är
helt svart. Ja, för jag och min kille, vi testade i typ 2 veckor. Det är ändå ganska bra att bara sätta oss ner och hålla varandras händer i 5 minuter. Inte liksom längre. Och så satt vi på någon så här meditation i 5 minuter. Och så bara satt vi och var. Och han somnade ju typ. Nej, men han kunde ju bara så här. Han kunde ju bara släppa. Jag frågade så här, vad tänkte du på? Liksom. Jag hann ju tänka säkert 1000 tankar under 5 minuter. Mm. Och han typ blir arg på mig själv 70 gånger för att jag var så dålig. Yeah. Medan han bara, nej, det var svart i 5 minuter. Mm. Och jag var så här,
vad skönt.
Fy fan vad skönt. Mm. Och bara se svart i 5 minuter. Mm. Den pausen måste ju ge så jävla mycket.
Så mycket absolut. Lugn ja. I kroppen, tänker jag.
Vissa så här, sekunder kunde jag lyckas så här. Bara släppa, men inte ja.
Det här på din hemsida, de här som du har, säger du. Mm. Du kanske ska säga det, för det kanske finns de som är intresserade. Du kan ju säga vad din hemsida heter så att folk kan komma in där. Och
ja, vi jättebra. Kan ju länka den också på ja. Vår story.
Ja.
Det är ju kristove.se.
Ja, och då kommer man in och sen är det enkelt att se vart man ska. Eller?
Ja, det är lyssna och se, finns en flik där.
Så okay. att, där är finns den kostnadsfri?
Ja.
Ja, den är det.
Jag känner ju att jag Gud. Definitivt ska testa det här.
Jag
och framförallt när jag kollade runt på dina, alltså så här, sånt du delar och resultat och sånt. Och feedback som du får.
Yeah.
Det låter ju helt, det låter ju typ för bra för att vara sant.
Precis, och det är men det som är utmaningen.
Ja.
Att det låter lite för bra för att vara sant. Alltså jag har ju människor som har faktiskt, alltså jag säger inte att det här händer hela tiden. Men liksom var 20:e person som jag går in med och jobbar med hypnos. Så händer det sådana här jättespännande saker. Har människor som har haft ångest nästan hela livet och sen efter en hypnos så är de bara, vad är det här för någonting? Jag har ingen ångest längre. Mm. Varför pratas det inte mer om det här? Och det är därför som jag tycker det är så fantastiskt att få vara med er här och få prata om det på precis. Det här sättet. Att vara till exempel snabbtänkt, det är ju någonting som är positivt.
Ja.
Att man är snabbtänkt, man har koll på saker och så vidare. Men hur, när man är, om jag säger att ja, du är så känslig, Mimmi, är det en komplimang eller kan det vara någonting lite annorlunda?
Alltså det låter ju inte som en komplimang, men jag personligen hade nog tagit det som en fin grej. För jag tycker ju om alltså, såhär, känslosamma människor liksom.
Nej. Och däremot så tror jag att andra, om man säger såhär, men gud hon är så känslig. Alltså ja. Då blir det ju som en negativ laddning.
Precis. Men sen beror det på hur man säger också. När du sa det så där, då lät det ju inte bra. Medan när du sa, Mimmi du är så känslig. Mm. Då låter det ju som något fint. Då blir man såhär, ja jag är känslig.
Mm. Men det är det här som vi har också fått lära oss. Vi ska vara snabbtänkta, vi ska analysera och så vidare. Men när man börjar titta på faktan bakom det här, så är det ju så att alltså det här, vårt undermedvetna, är ju så snabbt.
Mm.
Våra känslor är så snabba.
Det går ju snabbt.
Ja, för det är ju vår överlevnadsmekanism. Mm. Det är ju fantastiskt. När det kommer en bil och håller på att köra på oss, då ska vi inte tänka, ska jag gå åt det hållet eller ska jag gå åt det hållet? Utan jag ska ju bara göra det som är instinktivt och kasta mig bakåt.
Mm.
Eller åt vilket håll det nu är.
Mm.
Så det är därför det är så bra. Men det är ju just det här med att när vi kan jobba mer med det emotionella, och vara i känslorna, då kommer det emotionella också lägga sig. Då kommer det inte bli några tryckkokare, utan då är det här någonstans 10-90 sekunder. Och det är det här då, ja, kan vi sluta tänka? Ja, det gick nog ganska bra när vi gjorde pennövningen här.
Mm.
Så gick vi in och kände istället.
Mm.
Och det är det vi på samma sätt gör då, vi känner känslorna.
Jag har en liten fråga till dig.
Yes.
Och nu vill jag att du svarar skitärligt.
Yes.
Vad får du för känslor av mig och Andrea? Om du bara så här utifrån, nu känner inte du oss, du har träffat oss i, vadå, en timme max. Vad får du så här för känsla av hur vi är som personer? Jag tycker det är intressant att få höra om du har fått en känsla.
Vi börjar med Andrea, får vi se. Och alltså det här är ju inte, det här är ju inte jättelätt så. Men det är ju så att du, det som du har med dig, alltså du vill ju väldigt mycket. Det som är att du har någonting som du vill veta. Alltså du vill ha koll på, du vill veta. Du kanske, det som jag skulle vilja tipsa dig om är att mera prova först. Se resultatet för att sen analysera om du ska göra det igen. Istället för att, för här är det så många
som hoppar direkt,
som vill veta först. De vill veta upplevelsen av hur det känns att göra den här pennövningen. Istället för att gå in och göra pennövningen. Det var fantastiskt att du gjorde det. Men det som är då är ju att, ja, hur skulle man kunna förklara den här pennövningen om man inte upplever den? Det är ju jättesvårt. Så det skulle jag vilja tipsa dig om, att prova att göra. Istället för att försöka analysera hur du ska göra.
Innan.
Precis. Ja, mera bestämma dig.
Jag vet inte. Gud vad sjukt, det känns som att det stämmer ganska bra med dig.
Ja, och jag jobbar ju på det. Och vet ni, jag har blivit så mycket bättre. Jag måste ju till och med, jag mår ju bra av att till och med skriva upp. När vi säger så här, okej, men vi ses på middag på onsdag. Då skriver jag upp det i min telefon så att jag vet. Jag vill ha koll och jag vill veta liksom. Jag vill ha koll på grejerna. Och det har blivit bättre på att göra det direkt istället för att bara så här, tänka, jag gör det sen. Men det har också kommit, det är nog en mognadsgrej som har kommit senaste bara året. För innan så var jag inte så, då tänkte jag så här, men nu känner jag att nu behöver jag det för min egen skull. Ja, det är jätteskönt.
Och det där som du säger, gör jättebra att du gör det direkt. För annars så kommer du att försöka hålla det här i huvudet. Och faktiskt så är det så att det tar mycket energi. Och man kan bli väldigt trött av att behöva hålla allting i huvudet. Och då blir vi rent fysiskt väldigt mycket tröttare än om vi kan släppa det när vi faktiskt har skrivit upp det.
Hur svårt är det att gå in på telefonen och skriva upp det?
Precis, ja.
Mimmi då?
Nyfiken. Lite sökande. Prova på saker. Samtidigt som du är medveten om vad du har hos dig i ditt bagage. Vill komma vidare, definitivt. Vill må bättre.
Ja, ja, men det vill jag. Ja, det är verkligen, någonting jag har insett. Så här, för jag kan känna in mig själv och känna att så här, fan, jag mår ändå jävligt bra. Alltså, jag känner mig väldigt lycklig med så mycket. Och känner mig så här nöjd och stolt mycket. Men sen är det ändå någonting som så här...
Hjärnspökena
styr mig för mycket. Och jag känner att hade de inte varit där, fy fan vad jag hade mått bra. Så kan jag känna.
Och det är det här som är att ju mer vi kan gå in... När vi pratar om det här med kontroll. Jag jobbar ganska mycket med människor och som har kontroll. Vill gärna ha kontroll. Men man kan uppleva kontroll på ett helt annat sätt. När vi slappnar av och mera upplever att ja, men jag behöver inte veta allt. När man kan släppa den känslan av att jag behöver inte veta allting. Så får vi helt en annan kontroll. För vi har egentligen allting inom oss. Vi har en jättetrygghet inom oss och så vidare.
Jag tycker det är svårt att minnas saker. Alltså jag minns ju knappt saker från när jag var 15 år. Jag minns inte hur det var i högstadiet. Jag minns inte mina känslor. Jag minns inga dagar. Det är inga dagar som sticker ut. Inget så här... från min barndom. Jag kan ibland bli så här, har jag ens haft, har jag levt under min, alltså jag kan titta på bilder och bara inget minne av att jag var här. Jag vet inte, så jag vet inte hur jag skulle kunna titta tillbaka i mitt bagage och liksom se så här, varför har jag så mycket tvångstankar? Jag vet inte var det kommer ifrån liksom.
Nej, och där är det ju så att ofta vet man inte.
Nej.
De som kommer till mig säger att de 50% säger att ja, men jag har nog lite koll på, och 50% säger ja, men jag vet inte. Och det som är att vi behöver inte veta.
Nej.
För att vi styrs ändå av det. Någonting har hänt. Och det är ju det som vi går in då i en mental avslappning. Och låter oss själva gå in och uppleva de här känslorna där och då. Och det här kan vara så små saker. Man tror att det är stora saker vi letar efter här. Men det här kan vara till exempel, jag hade någon som blev vald då typ i skolan, kanske ettan, tvåan. Och sen blev den här personen inte vald först in i fotbollslaget. Och hur känner vi när vi är 7 år och förväntar oss att vi ska bli vald först? För det är våran bästa kompis som ska välja, och så väljer den någon annan. Det här blev ju ett känslomässigt trauma. Och det är sådana här små saker som då blir en stor sak där. Och att nej, jag räcker inte till, och så börjar prestation och sådana här saker komma in.
Många saker, irritationer, byggs upp i en vardag. behöver inte vara speciellt stora saker, men det byggs ju ändå upp. Och trycker man då emot de här känslorna och bara fortsätter intala, nej men det här går bra och det här är fint, det är ingen fara, och bort med det, usch, usch vad otäckte. Fortsätter. Och sen det värsta jag kan känna att jag gör, det är ju då när man har en sämre dag med barnen, man har sovit lite, barnen har sovit lite, alla är lite irriterade på varandra, barnen gör någonting och då blir man plötsligt alldeles för irriterad än vad och arg än vad situationen egentligen behöver vara.
Mm.
Det är de situationerna som jag får som absolut störst dåligt samvete.
Mm. Mm.
Och det skulle jag vilja bli bättre på.
Och där skulle jag vilja tipsa om just det här med att börja att låta sig se på känslor på ett lite annorlunda sätt.
Mm.
Använd den här inspelningen på min hemsida. För där finns det en sån här möta känsla där man då blir guidad i just det här med att känna känslan. På liknande sätt som du fick känna pennan så får du känna känslan istället. Jag tror att den är 8-10 minuter.
Mm. Är det viktigt att man gör den när man får känslan då direkt, eller kan man gå tillbaka och göra det senare?
Du kan absolut gå tillbaka och göra det senare.
Mm.
Men det som jag skulle vilja mera uppmuntra till är att göra det förebyggande.
Jag älskar att jag var jätteskeptisk innan. Jag bara, nej, jag är skeptisk till det. Och nu bara, jag är helt såld. Jag bara, jag ska göra varenda meditationsövning. Ja. Och jag kände verkligen på bara den här korta pratstunden.
Mm.
Så kom jag ändå till känslan om att så här, vad saker och ting i mina känslor grundar sig i.
Ja, det där var lite intressant, för det var ju så du beskrev, Andrea, det hon sa precis, att du var väldigt skeptisk till det här och du ville veta innan, men vadå, vad ska vi göra? Mm. Du vill ju liksom ha koll på varför ska vi göra det här? Vad kommer vi göra? Vad kommer han säga? Medan jag är mer så här, gud, det här ska bli så spännande. Jag vet inte vad, jag vill
gud,
bara att något ska ske.
Ju, det beskrev
och det är
ju
exakt det han sa om dig, att du vill veta innan, annars blir du så här, hallå, jag vet inte om jag vill göra det här liksom.
Jag vill veta utfallet.
Och sen alltid, nästan alla gånger, så blir det alltid du som blir mer så här efter.
Jag vet.
Och jag är mer så här,
ja. Det är intressant. Jag vet, jag blir så jäkla engagerad när jag väl går in i saker.
Ja, så du får ju sluta vara så här, liksom,
ja,
lite dömande innan.
Ja, ja, och skeptisk.
Ja.
Men det är väl för att jag tänker så här... Jag vet inte vad det grundar sig i. Det kanske jag också behöver ta reda på.
Fast kanske vi inte behöver veta, utan mer går in och jobba på det.
Ja, absolut.
Det är kontentan. Vi kanske inte behöver veta.
Nej. Vi kanske inte behöver veta så väldigt mycket.
Nej.
Och det är ju faktiskt så här att vi har suttit här nu i en lite dryg timme kanske, någonting sånt.
Ja.
Men alltså, vi har bara knappt skrapat på ytan.
Mm. Exakt, det känns verkligen så.
Ja.
Jättebra, vi är jätteglada för att du kom hit idag.
Tack,
alltså, jag är jätteglad och det känns så kul. Jag har hopp,
jag blir lite
för framtiden.
Jag blir skittaggad.
Ja, och du har ju en podd.
Yes.
Vad heter den?
En livscoach och en hypnotisör.
Med
som jag har,
Julia.
Julia Fransén. Mm.
Mm. Som är och spelar in Bachelorette nu. Har jag sett.
Så spännande.
Jag följer henne på Instagram. Slavis,
jag också.
Men man får inte se någonting. Får du lite behind the scenes grejer från henne eller?
Det får hon ju inte lämna ut.
Nej, såklart. Och det får säkert inte du säga det.
Nej, exakt. Men ni får gå in och kolla mer på historien. För det här är jätteintressant.
Ja,
tack.
Jättekul.
Ja, tack.
Hej då.
Podplay.